Välkomna till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och idag så ska vi titta på en spaning. Och...
Men du,
ja.
Jag tänkte på det här att vi var på bokmässan.
Ja!
Det var ju så
Det var
spännande.
Vi faktiskt. Oerhört spännande.
Ja. Ja. Och att Svenska kyrkan har en så stor plats där det händer så bra grejer.
En hel avdelning.
Ja.
Ja.
Och det är liksom ja, men väldigt spännande saker som har med religion att göra men också med hela samhället och det kommer dit ja, kända och okända människor. Och...
Man kände verkligen att man var mitt i frågan där. Mm. Alltså vad är frågan? Man var mitt i det för det hände där.
Ja.
Massa korta såna här intervjuer och föredrag och så allting som hände. Det var verkligen
och allt
man
runt
var,
omkring.
Så man var mitt i världen. Ja. Tänker du åka dit nästa år igen?
Ja, jag tycker det känns meningsfullt.
Rekommenderar du den som lyssnar åka dit?
Ja, absolut.
Till och med
om man
det.
Har möjlighet så...
Det gör jag med.
Ja.
Har man möjlighet ska man åka dit. Om man är intresserad just av kyrkan och kyrkans frågor och samhället och det sammankopplat. Ja. Det är där det pratas om och händer.
Det är som liksom, allting händer samtidigt.
Ja, det är riktigt.
Det var så
och som
trevligt.
Sagt, nu är ju hela Sverige där men också att Svenska kyrkan har en
ja,
så stor del.
Och är med och tolkar.
Tolkar och förstår. Det är mycket intressant. Så att, nästa år förväntar vi oss att du som lyssnar är med på bokmässan.
Ja, då... Kanske vi ses.
Vi
där.
Ses där, live, mitt i frågan.
Precis.
Ja, det är härligt. Men jag har faktiskt gjort en spaning.
Ja.
Och jag vet inte om den hände på bokmässan, kanske. Men ja, hur som helst en spaning. Det finns ju ett märkligt stort intresse i Sverige för en särskild företeelse som jag kan förundras över.
Mm-hmm.
Det är att så många människor älskar tv-serien Downton Abbey.
Ja, det alltså, kan det... jag har faktiskt aldrig... Fastnat. Jag har tittat lite grann på den.
Har du sett på den?
Ja, några enstaka avsnitt. Har jag
men du har inte följt den?
Nej,
liksom
jag har inte följt den
det.
Så. Men
nej.
Jag kan förstå att man tycker om den.
Ja,
jag kan
det kan du.
Ja, att, ja, men det är så här något tryckt över på något sätt.
Det är något tryckt över.
Alla vet sin plats. De vet liksom, det är inga...
Det
ibland
är
så är det några
det
som gör små utsprång
ja,
från det här. Men då är det väldigt... Mm. Oväntat. Alltså, ja. Det är en undantag.
Det är
ändå
undantag,
väldigt så här, man vet vad som... förväntas av de olika klasserna och det är så tydligt.
Precis.
Liksom.
Men vad jag tror om Downton Abbey är ju när jag tittar också på mitt eget liv.
Jag
dels jag tittar lite på scenen av och till men jag kan inte påstå att jag prickar in det i almanackan direkt att nu minsann ska vi titta på Downton Abbey. Det är att jag själv just nu har tre romaner på mitt nattduksbord som anknyter till engelsk överklass i mellankrigstiden.
Oj.
Och när jag såg det och började tänka, alltså jag har just nu har jag alldeles nyligen läst Återstoden av dagen med Kenzao Ishigo.
Mm.
Och sen har jag också den här En förlorad värld
ja,
av Evelyn
Waugh.
Ja,
den är en nyöversättning.
En nyöversättning av den.
Ja, den skulle jag vilja
dessutom har jag nyligen skaffat mig romanen om Patrick Melrose av Edward St. Aubyn.
Mm.
Och där ligger alla tre. Sen i morse när jag åkte hit på tåget det var ju lite regnigt ute.
Mm.
Då tar jag på mig min barborjacka. Mm. En engelsk oljeroxjacka. Amen.
Hade du sagt gummiridstövlar
nej,
också?
Vanliga dojor.
Och en pipa.
Du, inte massa, det, vi kan väl dra gränsen där.
Uh-huh.
Men det visar sig att i mitt liv just nu så känner jag att det är ganska påverkat.
Ja,
av,
men du bor ju på en sån här liksom lantligt gods nästan.
Ja, gods. Jag bor i en gammal prästgård. Jag vet inte om det är ett gods.
Det med fasaner som ni skjuter
ja, det
genom fönstret.
Men det är något märkligt med det här. Men hur ska vi förstå det här intresset? För det är ju, när jag tittar
men det är också ett intresse för liksom, den här engelska överklassen.
Ja, men, vad är det
intresset? Sagan var väl det?
Ja, men, när jag var liten så gick ju den här tv-serien Härska på tjänster.
Ja,
det var egentligen samma sak som Downton Abbey. Fast...
Men alla vill ju vara överklass. Det är inte många som vill vara de här arbetarklassen som springer runt där i trapporna.
Nej, det är riktigt.
Och servera maten. Alla vill ju vara de här med fina kläder och
med
prata
fina kläder
sådär.
Och prata sådär. Men, och tydligen lockar det sig där så att när jag tittar mig omkring i mitt eget liv, omedvetet skulle jag säga. För det var först när jag började tänka kring det här som jag liksom säger, men hallå, jag sitter ju själv fast i det. Böcker och en jacka. Och vad...
Men det är väl någon mys i det? Mysigt sådär.
Ja, men tittar
sitta
vi på...
Sitta vid brasan där och läsa en bok och prata sådär lite trevligt och...
För om man tittar på Downton Abbey så är det ett det är ett extremt klassamhälle.
Mm. Men de är i serien där, så är de, jag har inte sett det så mycket, men är de inte ändå så lite snällt patriarkala? Alltså de är snälla någonstans.
Ja, det här är ju inte de som förtrycker.
Nej, de vill ju
det
ta hand
ett
om
system.
Dem.
Det är ju verkligen patriarkalt.
Ja, ordet. De tar ju hand om dem, fast de har nästan, olika mycket pengar.
Det är nästan paternalistiskt att man tar hand om dem. Det är som att godsägaren är pappan och de andra är barnen.
Alltså alla är inte lika mycket värda, men i materiell mening i alla fall. Och vad de får göra. Ja. Men det är ju inte hemskt. Liksom, det är ju inte...
Nej, men jag brukar tänka att det är ju ändå då som sagt ett extremt klassamhälle.
Ja, det är orätt. Men är det inte någon dotter där som bryter sig ur och gifter sig med betjänten?
Precis.
Eller de måste ha någon som
dramat
bryter.
Är ju inte att bara se hur de beter sig enligt regelverket.
Nej, de bryter reglerna.
Det skulle bli två avsnitt som ett museiavsnitt. Ja. Så här gjorde man då. Utan det är ju de glidningar som då sker eftersom människor möts och kommer.
Men det kanske är det också. Att det är så tydligt system. Och då när man bryter det så blir det lite spännande.
Så blir det lite spännande, ja.
För det är så mycket att bryta hela tiden. Ja. Det är så lätt att bryta det för det är så mycket regler.
Och så tänker jag mig att det kan också ligga en fascination i att de här människorna då som är på ovanvåningen, de som är i slottet, alltså herrskapet där, de har ju så extremt mycket resurser. Så man tänker sig att de skulle vara de friaste människorna i världen. Och det kan man ju själv tänka sig att tänk om jag hade obegränsade resurser. Mm. Vilken frihet det skulle vara, kan man i alla fall fantisera om. Samtidigt ser man ju den här tv-scenen och de här böckerna jag har läst eller håller på att läsa. Att de begränsar ju sig själva enormt.
Det
de
kanske
har
är som
all
det är
frihet,
i världen.
Men har sådana konventioner och ritualer och de ska klä sig på olika sätt under dygnet och byta kläder. Mm. Så de sitter ju fast i så mycket och begränsar varandra. Mm. Så de har ingen frihet alls.
Men det är kanske en spegling av västerland. Om man ser oss i västerlandet ur ett världsperspektiv så är ju vi medelklass i Sverige de som har resurserna i världen.
Ja, globalt sett.
Vi är ju det, även om vi måste jobba. Vi är ändå i slottet. Men vad gör vi av det? Vi skulle kunna göra vara mycket friare. Vi skulle kunna hjälpa de andra mycket mer.
Vi skulle kunna göra gott i det och inte bara liksom driva sitt system. Mm. Och så hittar vi inga riktiga luckor i det utan tycker att vi själva är begränsade. Ja. Mm. Det är riktigt. Men så tänker jag ju också att det bygger på en väldigt enkel dramaturgi. Alla har sina fasta roller i det här spelet. Alltså fasta roller, det är ungefär som Commedia dell'arte, den gamla italienska teatern där det finns en jokerfigur och så vidare. Alla har sina fasta roller. Så snurrar man bara kring de fasta rollerna.
Mm. Och det är också väldigt tryggt. Det är som en deckare ungefär.
Ja, så, som en deckare. Man vet egentligen vad som ska hända. Mm. Man vet att någon kommer bryta en konvention lite lagom.
Mm, ja, men man blir inte sådär oroad på riktigt.
Nej,
man ska
utan
sova
det är,
sen.
På något sätt så är det är ändå ett system som man kan vara irriterad på att den har det, men ändå så.
Det är så man vill att livet ska vara.
Ja, det är väl
eller
så.
Eller inte. Alla vill inte. Men att man, det är skönt när man inte blir för upprörd.
Nej. Men så tänker jag också att det kan också handla om att den stora episka berättelsen som vi har i västerlandet är ju andra världskriget.
Men så är det fortfarande.
Ja, filmer om andra världskriget kan man ju kliva in mitt i. Man behöver inte se början. Man vet ju vem som är vem och vad som är vad och vad som ska hända. För att
de som bryter på tyska är inte snälla.
Nej, de är inte snälla till exempel. Det vet man direkt.
Fransmännen, de är underground.
Snälla men får inte till
det. Men de är så här,
och engelsmännen är tjecka, amerikanerna och bara ordnar. Alltså alla de här schablonbilderna.
Och
bara,
svenskarna då? De är så här fegis.
Vi gömmer oss. Vi är inte med riktigt. Och så, där, så, att så är det ju förstås. Men det här är ju orörda schablonbilder. Men jag tänker mig att schablonbilden från mellankrigstiden är kanske en annan där det handlar om över- och underordning istället.
Mm.
Och att det blir en kontrast mot där den starka berättelsen om ont och gott. Det blir det över- och underordning istället.
Det är göra upp med det gamla, borgerliga samhället.
Ja.
Liksom. Och något nytt är på väg. Modernismen är på väg att förstöra
just
det här gamla.
För det finns ju inte kvar där. Det finns verkligen inte kvar.
Nej.
Det vi ser där på Downton Abbey, det är förbi sedan länge.
Men är det det som bryter in i Downton Abbey med det här moderna bilar istället för hästvagn och att det är något dåligt? Alltså
och redan där kan man ju se detta. Och man kan väl ana liksom andra världskriget som är på väg. Den här stora kampen med ont och gott som är överordnad den här överunderordningen på något sätt. Men vad som slår mig då när jag ser den här serien är att när jag själv tittar på det händer att jag gör det. Det är ju liksom att på något sätt så tänker jag att många vill ha kyrkan på samma sätt.
Mm.
Extremt ofta tror jag att du och jag möter människor som när de hör att vi är präster placerar in oss i den typen av fack direkt.
Att vi är, var är vi då? I slottet eller
nå,
i källaren?
Det finns nog en annan bild där. Vi står nog för något sätt för ett gammalt
samhälle.
Vi ska stå för något som var ett gammalt, kanske rent av folkhemmet kanske man skulle kunna tro idag. Att kyrkan som en sammanhållande faktor, kyrkan mitt i byn, prästen som ganska fryntlig på något sätt, folklig i någon mening. Ja. Men som ändå står för någonting väldigt fast.
Något tryggt så. Ja. Alltså att något att hålla sig i när det blåser så.
Ja, känner du igen det?
Jo, men jag tror det, jag har hört många som säger att de är med i kyrkan mycket. Ja, men om det händer något i livet
så
tänker de att det kan vara bra.
Ja.
Att liksom, då vet man att man kan ringa någon. Eller...
Det ska finnas den funktionen. Inte något som man dagligen ofta vill umgås med eller vara i. För det har man så mycket annat
att göra. Det är en samhällsbärarfunktion.
Ja, finnas där när det behövs.
Och det är väl också kyrkan har fått en roll som tar hand om kriser och går in då när det händer. Mm. Ja, men...
Är du själv bekväm med den här rollen? Som präst?
Ja, och nu tänker alltså på kyrkan delvis. Och... Ja, men alltså... Jag tycker det ligger ju också något fint i det. Liksom,
att, absolut.
Jag tänker också med det här integrationsarbetet som ju vi i kyrkan sysslar med mycket. Mm. Det är också en del av det här på något sätt. Att hjälpa till att få in folk i samhället och göra att det blir stabilt. Och...
Men då anknyter du när du säger det till den rollen att stå för ett slags evigt värde, människovärdet.
Alltså ja, ett stabilt samhälle.
Ja,
också.
Ett stabilt samhälle. Däremot är jag inte lika bekväm med när jag ska behöva stå för ett gammalt samhälle.
Nej, man måste ju överföra det till idag.
Ja, liksom. Men väldigt många människor upplever
man
jag
inte frågar bo, man kan ju inte bo på landet när ingen annan bor på landet, till exempel. Eller en del bor ju på landet.
Jag bor på landet.
Jag vet inte, men man kan ju inte, alla kan ju inte bo på landet.
Nej, alltså på något sätt så måste man kunna vara kristen både på landet och stan.
Ja, kyrkan måste kunna finnas inte i liksom någon engelsk pastoral landsbygd också.
Nej, och i sådana miljöer där kyrkan ligger mitt i byn, då kan vi verkligen knyta an till den traditionen. Men i miljöer där vi bor i stan kan vi inte knyta an till en vit kyrka med tre hus omkring en kyrkby.
Nej.
Då måste vi andra
bidra. Men vi kan vara samhällsbärare. Ja. Och man kan vara det i en mångkulturell församling också med
absolut.
Människor från hela världen. Och...
Absolut. För att jag tycker när man tänker på som kulturbärare eller värdebärare det är ju att väldigt ofta i samtal kan man hamna i att vi ska vara värdebärare som sträcker sig kanske 50 år tillbaka i tiden.
Ja, nej, det är man
eller
inte
möjligtvis
så...
100 år
nej,
tillbaka.
Vi måste ju vara det nu och framåt.
Ja, och som kulturbärare eller kulturarvet, ja då talar vi egentligen med 1000-årigt perspektiv. Det är ju när kristendomen kommer till Sverige. Vi förvaltar ju det arvet så att säga.
Och det är också något fint i det, tycker jag.
Absolut. Jag tycker verkligen att vi ska vara kulturbärare och samhällsbärare vad gäller att stå för de goda värdena. Stå för de goda. Väldigt mycket av samhället handlar ju hela tiden om vad som är rätt och fel.
Mm.
Det är rätt och det är fel. Vi som kyrka tänker ju att vi hanterar mycket mer frågan vad är gott och ont.
Hur och då, tänker du där?
Ja, då får man ju en annan dimension på det hela. Alltså, det juridiska är vad som är rätt och fel och vi måste ju ha ordning och reda. Mm. Vi måste ju veta vad som är rätt.
Ja, om folk bryter mot lagen eller inte.
Ja, vad som är rätt och fel.
Ja.
Däremot i samhällsutvecklingen, vad är gott och ont? Mm. Vad är det som leder till gott för människor?
Var vill man vara? Vad är lustfyllt? Vad vill man ha mer av?
Ja. Och vad är det goda för en människa?
Ja. Rätt det goda
fel,
livet liksom.
Ja. Rättvisa kan ju ibland vara ganska stålhård.
Mm.
Alltså riktigt hård. En millimeterrättvisa så där man inte tar några personliga hänsyn alls. Mm. Ett gott perspektiv på rättvisa är ju att också se till en individs behov.
Mm.
Som man kanske inte alltid ser precis när man inrättar en regel, för man kan inte omfatta
nej,
allt.
Nej, men vi behöver ju inte vara liksom göra lagar och få människor att följa dem. Vi har ju inte den positionen.
Nej. Och det är därför jag tycker att kyrkans roll behöver vara, om vi nu jämför med att börja med i Downton Abbey-miljö, vår roll måste ju vara att ändå peka på och visa vägar vidare.
Mm.
Inte bara upprätthålla ett system eller ingå i det, utan också påvisa vad är den goda vägen vidare, för världen ändrar sig hela
tiden.
Men
det skulle ju vara lite coolt. Så här Downton Abbey 75 år senare liksom.
Ja.
Hur är det nu? Vad gör de där nu?
Vad gör de där nu, ja?
Eller hur?
Där
det är lite
nu.
Som kyrkan idag liksom.
Men då får det nog nästan bli så att det blir väl åka ut till Skavsta och så får vi åka dit ja. Och nästa spaning är, vi kliver omkring. Hur ser det ut nu?
Ja, sannolikt stort kollektiv.
Troligen är det en turistanläggning, men vem vet?
Ja, det men det kan vara någon sån här där. Ja, flyktingförläggning kanske.
Vem vet?
Ja.
Något avsnitt hade de ju faktiskt ett militärsjukhus på Danton.
Ja, till
exempel. Så att
även
där
inte.
Och då. Ja, vi får se om vi spånar vidare på detta.
Ja. Jag har varit på en konsert med gruppen Kent.
Den vart väldigt omskriven.
Den vart väldigt omskriven. Ja. Och det var i Linköping. Och ja. Kent började sin avskedsturné.
Just
i Linköping. Mm. Så det var liksom den andra konserten. Och sen så ska de då fortsätta runt hela landet. Och sen så slutar de i Stockholm sen i december.
Och då är det deras sista konsert
deras
någonsin,
sista,
säger
sen
de.
Slutar de.
Sen slutar de.
Ja, och det var fullsatt då i Linköping där på Saab Arena.
Ja.
7000 personer kanske. Ja. Och dagen innan lika mycket.
Ja.
Och det är fullsatt då genom Sverige.
Ja.
Och sen i Stockholm förstås också. Ja. För vi försökte få biljetter i Stockholm först, men det gick liksom inte.
Ni ville gå på den allra sista?
Ja.
Ja, men det gick inte.
Det gick inte, det bara tog slut på 2 sekunder.
Man får väl om man betalar för sig, det är väl bara att hosta upp flera tusen så får man en biljett.
Ja, eller var så här snabb, eller jag vet inte hur man gör.
Men du har ju varit där.
Ja, jag såg dem. Och det var ju väldigt speciellt. Sångaren där, Joakim Berg, han var ju liksom sådär rörd hela tiden när han presenterade bandet. Och man märkte att han kände verkligen att det här var sista gången.
Sista. Men de ska ju göra en turnering om hela ska vara lika rörd varje gång.
Jag vet inte om det är så i början att han är lite mer rörd.
Ja, det är klart man startar upp.
Så han beskrev när de hade varit i Linköping när de var unga och skulle låtsas att de var rockstjärnor ungefär.
Ja, och han lyckades till och med knyta an till det lokala sammanhanget.
Ja, han gjorde det.
Ja, det är intressant.
Mm. Och prata ganska mycket så. Ja. Jag vet inte om, jag har inte varit på någon, jo det har jag, fast jag tror inte de brukar prata så där mycket som han gjorde den här gången.
Nej, du har inte varit på Kent-konserten?
Jo, jag har det. Jag kom på det att jag har det.
Det har du, ja.
Mm. För några år sedan.
Ja.
Men det är ju så fascinerande med det här att människor går på såna pop- och rockkonserter och att de här personerna är så viktiga för många människor. Det är ju liksom skapar mening för människor.
Absolut.
Och man såg på dem som var där att de... För dem var det, inte alla, men för många var det jätteviktigt. De, alla kunde låtarna utan att kunde sjunga med i alla texter. Mm. Några tjejer som såg framför mig, de liksom så här grät liksom så när han pratade och sådär.
Det är
var
ju
jättestort.
Ja, det är stort.
Och så det är ju liksom ett fenomen ju för, i samhället förstås. Det här.
Generellt, ja.
Ja,
att,
det är ju
absolut.
Så. Ja, men Bruce Springsteen nu som har gett ut en självbiografi. Nick Cave som har gjort en film där han berör sin sons död.
Ja.
Han dog 15 år gammal för något år sedan bara. Hoppade ner från någon klippa efter att han hade tagit någon drog. Och så har jag gjort en film nu som visas på några få platser i världen. Och i Norrköping var det.
Okej.
Okay. Ja, jag såg inte det, men min man såg det.
Mm.
Beyoncé heter hon. Silvana Imam också. Alltså det finns ju...
Det finns ju otaliga.
Otaliga många förstås.
Ja.
Men att det här, vad är det som gör att det är så viktigt för oss? Att det är meningsbärande?
Ja, men har inte det någonting just musik och kunna texter är någonting mycket speciellt? När vi kan texter tillsammans och kan sjunga med liksom, på något sätt, då händer det ju någonting. Mm. Och det kan ju vara ganska triviala texter.
Ja.
Texterna i sig behöver ju inte egentligen betyda särskilt mycket.
Nej.
Men kan man det tillsammans och man har en relation till det kopplat till musik naturligtvis som bär dessa texter, då händer det ju någonting.
Ja.
Det blir ju ett parallellt universum kan man ju säga.
Och Kents texter är, det är ju väldigt viktigt med texterna i deras låtar. Musiken är ju ganska ju lite entonig.
Ja, den är ju lite entonig.
Men den är ju bra också i och för sig. Men texterna är ju viktiga.
Ja.
Och de är ju som dikter.
Mm.
Och de är ju ganska sorgliga.
Ja, det finns en sorg.
Ja. Och de handlar ju mycket om deras här uppväxt i Eskilstuna på 80-talet.
Ja. Men är du ett riktigt Kent-fan?
Nej, inte riktigt. Jag är nog jag har ju lyssnat på dem ganska mycket, liksom lite sådär, men inte att jag, det är inte så att jag har suttit hemma och memorerat texterna så.
Nej.
Som jag tror att en del andra gör.
En del har nog gjort
en del sitter nog och liksom, när det kommer en ny Kent-skiva så går den om och om igen hemma och så sitter man där och liksom läser in sig på texterna och lär sig dem. Och...
Men då måste ju ha en väldigt speciell ställning hos många människor när de kan göra den typen av avskedsturné. Det kan ju inte alla göra,
misstänker
jag.
Jag tror de är jättefolkliga.
Ja, att verkligen kunna säga att nu är det sista gången och få intresse kring det. Att, jag menar, många band tror jag man ska ha, okej, nu slutar ni. Men här är det ju alldeles uppenbart.
Och jag tänker också deras finska bakgrund.
Ja.
Att inte sångaren, han låter ju svensk, men många, flera andra i bandet har ju finska efternamn. Och många kom ju från Finland till just Eskilstuna.
Så är det, det bor många med finsk
bakgrund. På 70-80-talet. Så de har ju med sig det här att liksom flytta från ett annat land. Men för det innebär inte kunna språket, i alla fall föräldragenerationen. Och sen det här lite finska vemodet kommer jag att tänka på.
Det kanske är där någonstans man där hittar också. Någonting som går igen.
Ja, för att jag gillar, alltså när man känner sig lite vemodig så är det härligt att lyssna på Kent.
Ja.
Då blir det lite sådär, ja men lite mysigt vemod.
Ja, vemod är ju en viktig känsla. Det har ju något att göra med nostalgi och se bakåt och vad är framåt och allt det där och längtan.
Ja, och för dem är det ju mycket se bakåt till 80-talet, till barndomen.
Ja.
Men jag menar, i det här finska skälen så är det ju också vemod tillbaka till Finland från Sverige. Som inte liksom direkt syns. Det är, jag har inte läst det någonstans, men jag bara kommer att tänka på det själv. Att det kan
intressant.
Vara så.
Men var det en sån här konsert som var storslagen och liksom sådär som man drogs in, eller var musiken som bar i sig? Eller var
jag tycker den var storslagen, verkligen. Ja. Och idag så är det ju också att de jobbar mycket med bild, alltså ljussättning.
Ja.
Med, det kommer fram så här, en vit häst som rör sig över scenen liksom, som en film. Liksom.
Ja, så är man där. Med filmer och så, så att det blir sådana effekter.
Ja, det blir väldigt effektfullt också med det sinnet. Och sen, men starkt.
Ja.
Det var det.
Ja.
Men jag tänker också så här, det här är ju ett sätt för många då. En del gillar Kent, andra gillar Bruce Springsteen, några gillar Silvana Imam, typ. Men hur ser vi på det utifrån ett kyrkligt perspektiv? I Svenska kyrkan säger vi ofta att vi behöver ju ingen liksom, kristen musik. Musiken är ju musikskap, den är också en del i Guds värld. Och samtidigt tillbaka i tiden så har vi ju haft personer som har tolkat livet. Liksom Rosenius som var en väckelsepredikant i Norrland och skrev böcker om det. Men Martin Luther förstås.
Absolut.
Var ju också en sån som människor kunde tolka livet igenom. Behöver vi sådana gestalter i kyrkan? Eller räcker det med att det finns redan i resten av världen, alltså kyrkan hör ihop med resten av världen, det är ju ingen skillnad. Jag kunde ju tolka mitt liv i Kents låtar i lördag, så det är ju, gör ju jag utifrån vad den gör. Men,
absolut.
Men tänker man, behöver vi fler så här Luther, Rosenius och sådana här
som i musik tolkar?
Och liksom eller text och alltså så här stort.
Ja, det är klart att vi behöver det. De som lever i skarven mellan kultur och religion, de ser uttrycker de eviga frågorna och de grundläggande frågorna också i musik och bild och litteratur och så vidare. Ja, det behöver vi absolut. Och det är väl jätteviktigt att vi också har det som är gränsöverskridande, det att vi har det som kommer fram rent av i en kyrklig kontext, men att det också ska kunna gå att använda i en annan kontext och tvärtom.
Ja.
Sånt som uppstår i en kontext som inte direkt kyrklig också går att använda i kyrkan.
Ja.
Det är väl det som är vår
stora... Det blir också en spänning i det som blir något nytt.
Absolut.
När man tar in det lite oväntade.
Ja, det är därför att de religiösa frågorna är ju de allmänna frågorna också. Det det är ju när vi gör de här uppdelningarna väldigt strikt som det blir knepigt. Alltså, vi kan bara lyssna på den här typen av musik i det här sammanhanget. Mm. Ja, men då har vi ju redan begränsat oss ganska väl.
Ja, och kan man göra en uppdelning mellan kultur och religion? Det kan, eller ja, det är en retorisk fråga. Jag tror inte att man kan det så lätt.
Det är ju olika typer av... ibland måste vi tala i religiösa termer för att fånga in en aspekt av livet. Ibland måste vi använda en kulturell språk för att fånga in aspekter av livet. Men alltihop är ju livet.
Ja, och ibland så vill man ju göra sådana uppdelningar och då kan det bli väldigt krystat.
Ja, ibland kan man ju få frågan inför begravningar om det är lämpligt att spela en viss melodi, en viss sång i samband med begravningen. Mm. Och då brukar jag väl tänka och svara att det finns väl vissa saker som uppenbart inte känns vettiga i en begravning. Alltså där vi ska känna oss obekväma. Musik som kanske ger uttryck för väldigt triviala saker. Mm. Eller ja, på olika. Och det finns sånt som uppenbart är lämpligt för vi har använt i hundratals år.
Mm.
Och så finns det väl en skala däremellan. Mm. Och ytterst är det vad vi själva upplever och tolkar. Mm. Det finns ju, det är väldigt svårt att lägga fram någon slags kanon och säga det här kan man spela på en begravning och det här kan man inte spela.
Mm.
Det där är ju väldigt subtila skillnader.
Ja, ja.
Men som sagt, jag kan ju tänka mig att vissa saker känns inte relevanta och andra gör det.
Men om man gör ett andra håll, som till exempel som Skolverket, nu tror jag man ändrar regler, men det här med att göra en uppdelning på skolavslutningar, vad man får göra, vad är kultur och vad är religion?
Ja, men det
blir helt sjukt.
Det var ju löjeväckande att tänka sig att man sitter vid ett skrivbord på ett statligt verk och säger att det här är kultur.
Den här
psalmen
är kultur, men den här psalmen är religion.
Ja, det är...
Eller, som jag har varit med på någon skolavslutning och sagt, ja men ni får inte ringa i klockorna, för det är religiöst.
Ja. Men det är ju ett uttryck en väldigt ängslig hållning.
Ja,
det
har ju
ängsligt.
Ihop liksom, kultur och religion.
Men jag tycker faktiskt, om jag tittar ut över samhället just nu, att det där börjar lossna lite. Ja. Det är inte lika ängsligt längre. Jag tycker ändå att vi tillsammans ser att det är inte, livet är inte svart eller vitt ens på religionens område.
Nej, precis.
Och det är klart att det finns religionsutövning som inte är lämpligt på en skolavslutning. Alltså hårdhänt evangelisation bland barnen. Det är kanske inte lämpligt på en skolavslutning. Men att inte säga någonting är heller inte lämpligt.
Ja, Det kan man inte göra regler.
Förhåller vi oss varsamt och ärligt mot varandra. Varsamma och ärliga och inte har några andra avsikter med det vi säger och gör än vad vi säger att vi har för avsikter. Ja, då tror jag vi kan mötas väldigt många olika slags människor på samma gång och vara öppna med varandra och stå
ut
med det.
För att man vill ju, det är som vi pratade om i förra spaningen, det är ju att ge varandra det här goda livet.
Just det.
Och det får man ju när man blandar ihop saker.
Ja,
när man
absolut.
Blandar ihop kultur, religion och alltså så att det blir en helhet.
Mm.
Det är det blir någonting nytt av
absolut.
Det.
Absolut, och samtidigt allt är inte samma sak. En psalm har kommit till i en kristen kontext, en kyrklig kontext, och är i en kyrklig kontext och används troligen bäst i en sån kontext. Det kan ibland användas på ett helt oväntat sätt, men i grunden används det. Så att allt är inte heller samma.
Allt
passar inte överallt jämt. Men här gäller det väl att man själv är förankrad i när man, vad man tänker och tror och tycker. Mm. Och vill och är öppen och ärlig med det och möts i det. Man till exempel ska vara i en situation där man bestämmer musik i något sammanhang så att man möts i det.
Mm. Ja.
Men det är klart att som den här konserten du berättade om i Kent, det är klart att jag kan tänka mig att det ryms ju väldigt mycket utav känslor och tankar och tro där. Det beror väl på hur man själv går in och vad man möter och hur det talar till en själv.
Det är ju, man kommer ju med den man är och kommer man dit och men som jag som tolkar världen som att det finns en dimension som man kallar Gud, då har man ju med den på konserten också förstås.
Absolut.
Så det, ja.
Vilken är den bästa konsert du har varit på då, någonsin?
Oj, vilken fråga. Ja. Jag är inte så här att jag åker på jättemycket konserter precis.
Nu vart det tyst.
Kanske någon så här Eva Dahlgren-konsert.
Eva Dahlgren, där ser man. Hon har ju förmågan att blanda både, vad ska vi säga, vad som kan nästan säga vara ett religiöst uttrycksmedel. Med absolut.
Ja.
Den bästa jag var på, det var faktiskt på Earls Court 1980 var det väl. Pink Floyds The Wall.
Oj,
ja.
Coolt.
Har man varit på den konserten behöver man inte gå på någon mer. De byggde upp den här väggen och det flög flygplan genom konsertlokalen som kraschade på scenen. Och en stor rosa gris hängde i luften och tittade ner på oss och gled runt det, samtidigt som den här fantastiska musiken och berättelsen pågick. Ja, det var storslaget. Det känner jag, det kan jag sitter i med än den känslan från detta.
En lite ovanlig konsert jag var på, det var när jag var med några vänner på Fårö.
Ja.
Och så var det ett ställe där de liksom hade, de hade en lada, så hade de något lite provisoriskt café och sådär, lite så. Och så kom Carola förbi.
Ja.
Och så sa de till mig, ska du inte komma tillbaka ikväll och spela och sjunga? Och så gjorde hon det.
Oj!
Och sen då hade ju det spritset i hela bygden, så det var ju, alla var där. Och
hela hon var där?
Ja, hon blev jättenervös.
Ja, det kan jag tro. Det kan jag tro.
Ja, hon var inte beredd på det.
Nej.
Så hon, ja, men det var väldigt så här oväntat.
Vad härligt. Ja. Det var bra.
Ja, det, ja jag
måste
tyckte,
det var jag kommer ihåg. Närvaro, tänker
jag. Ja, det var helt så här spontant. Det bara blev en konsert.
Ja, och det är ju inte så konstigt att bli nervös i det läget.
Nej.
Skulle du plötsligt säga till dig, nu ska du predika för 800 personer utanför. Ja, precis. Fem minuter.
Hon hade tänkt att det var 20 personer.
Ja, det är klart man svajar till lite. Ja. Det tänker jag att även en sån scenvan människa som Carola kan svaja till.
Ja, det gjorde hon. Jag tror hon var jättenervös.
Det kan jag verkligen förstå.
Ja, så man har höga krav.
Ja,
ja, men intressant. Vi funderar vidare på det här med kultur och religion. Och hur lever vi ett gott liv tillsammans?
Vi får vända och vrida på det.
Ja, det gör vi. Tack för att du lyssnade på vår podd. Och välkommen tillbaka att lyssna nästa gång.